Jag ska läsa den här Saltarsalmen. Följ gärna med i den. Om ni ser att det går bra. Gud är vår tillflykt och vår starkhet. En hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skulle vi inte frukta. Om än jorden omvälvdes och bergen vacklade ner i havsdjupet. Om än dess vågor brusade och svallade så att bergen bäva vid dess uppror. En ström går fram vars flöden ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. Gud bor där inne, den vacklar inte, Gud hjälper den när morgonen gryr. Hedningarna larmar och riken vacklar, han låter höra sin röst och då smälter jorden. Herren Sebot är med oss, Jakobs Gud är våran borg. Kom och skåda Herrens verk, gärningar som väcker häpnad gör han på jorden. Han stillar strider in till jordens ända. Bågen bryter han sönder och bräcker spjutet. I eld bränner han upp stridsvagnarna. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Hög blir jag bland hedningarna, hög på jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är våran borg. Amen.
Får bekänna det tillsammans, att det finns inget större namn än ditt namn. Och det är för att du visar oss vem Gud är. Då vi undrar vem är Gud, så ser vi på dig Jesus, du som vände andra kinden till, du som bad oss att gå en extra mil för människor, du som uppmanade oss att betjäna varandra, att tvätta varandras fötter, du som dog och uppstod för att vi skulle få liv och kallar oss att göra detsamma för andra människor. Att lägga ner vårt liv så att andra kan få liv. Att tjäna och ge. Du är den som ger oss exemplet. Du är också kraftkällan. Heliga ande hjälparen. Du som skapar liv och du som skapar allt vi behöver för att kunna tjäna dig. Tala till oss. Tack för att vi får vara här tillsammans och samlas inför dig. I Jesu namn ber vi. Amen. Varsågoda och sitt. Det här är den sista predikan i vårt årslånga tema 12 ord att leva på. Nästa söndag är det gudstjänst med vittnesbörd. Söndagen därpå har vi bibelutdelning och så för våra 71 så här långt konfirmander. Och då rör vi oss inte det här temat. Och sen har det blivit första advent. Så detta är sista predikan i en årslång serie som vi har kallat 12 ord att leva på, där vi har gått igenom trons 4 årstider. Och vill du veta mer, läs i foldern, eller som den marknadsförare jag är, läs kapitel 2 i min bok. Alltid härligt att säga så. Så idag då, vilket ord blir det idag av 12 ord att leva på? Ja, vi avslutar med inget ord överhuvudtaget. Idag är det bara några punkter inom en parentes i den här foldern, och det innebär tystnad. Och det finns en anledning till det. Vi är nu inne alltså i trons 4:e årstid. Och tyvärr kan jag inte säga så mycket mer än om tidigare. Du får läsa mer. Men det innebär en harmonisk tro. En harmonisk tro. Och nu har det blivit vinter. Vi har gått från vår, sommar, höst till vinter. Naturen gör sig redo att spira på nytt. Trons 4:e årstid handlar om fördjupning. Smärtan från den 3:e frågande årstiden med tvivel och funderingar har ersatts av ett inre lugn, av harmoni. Vi börjar se att varje årstid i vår tro har sin skönhet. Vi börjar se vår historia i ett mer barmhärtigt ljus. Vi föraktar inte längre det som varit. Och så upptäcker vi att den här enkelheten i tron, som många av oss kanske fann någonstans där i trons, början av trons resa, den är tillbaka igen, men på ett nytt sätt. Enkelheten är inte längre dömande eller svartvit, utan mer färgrik. Och den har en vilja av att integrera, försona både människor och sammanhang. Och tron kanske inte är lika översvallande som i början. Den kan vara det. Hur som helst är den nu djupare. Och när vi går genom livet kan vi veta att erfarenheten av Gud blir alltid ny. För Gud blir aldrig gammal. Vi vänjer oss aldrig vid Gud. Så för dig som följt predikan under året och kanske inte riktigt känt igen dig i din livsresa i de här årstiderna, så måste jag ju slå fast då idag att årstider kan ibland förvåna oss. Helt plötsligt är det minusgrader och vintern har slagit till. Ibland snöar det i maj, vissa somrar är kalla som april månad. Det finns oförutsägbarhet och överraskningar då det gäller trons årstider. Men det är här i vår verklighet som vi möter Gud. Och det någonstans kanske är sammanfattningen av allt som jag har önskat få fram det här året. Att det är här i vår verklighet som relationen med Jesus växer. Inte någon annanstans. Den årstid du befinner dig är inte bättre eller sämre än någon annan som kommer eller den som är. Varje årstid är nödvändig. Bär på någonting gott. Så vi ska varken stanna kvar i en viss årstid eller snabbt rusa vidare in i nästa. Vi tar vara på varje årstid och ser vad vi kan lära. Vi tar med oss alla erfarenheter hela tiden. Poängen är att vi får leva i en relation med Gud här i vår verklighet. Och det vill jag tala om idag. Hur lever vi envist i en relation med Jesus här? I vår tid, i våra liv. Vi lever i en tid där trons växt är mer hotad än någonsin tidigare. Det finns många faktorer i vårt samhälle som gör att vi mycket väl kan bli riktigt gamla. Många talar om att det kommer bli väldigt vanligt med 100-åringar och väl över det framöver. Men ändå så kan man hela livet förbli omogen när det kommer till relationen med Jesus. Och jag vill visa på en faktor i vår tid. För ett tag sedan, vad var det, ett år sedan till och med, så läste jag en artikel i Göteborgs-Posten som fick mig att reagera. Den sa så här: 70-talisterna på väg mot en hälsokatastrof. Och jag som är sen 70-talist har ingen aning om att jag var på väg mot en hälsokatastrof. Så jag öppnade tidningen och läste väldigt nyfiket. Och då visade det sig att det är Försäkringskassan som nu larmar om en snabb ökning av antalet sjukskrivna för psykisk ohälsa. Och de här stressrelaterade sjukdomarna är då vanligast mellan 30 till 49 år. Så även 60-talister och nu då 80-talister, om man ska sträcka sig framåt, finns med här. Så många inkluderade. Och det är en konsult i stresshantering som heter Thomas Danielsson som säger att han aldrig har kunnat se ett så uppskruvat tempo som just nu. Han menar att vi har hamnat i ett cyniskt arbetsliv många gånger, där färre ska göra vad flera har gjort tidigare och lite till. Och ingen verkar vilja se konsekvensen. Om man inte gör något åt tempot i samhället, hävdar Danielsson, så är 70-talisterna då, och här inkluderar 60-talister och 80-talister också helt plötsligt, får inte känna mig så ensam, då är man på väg mot en hälsokatastrof. Varför blir det så här? Ja, det kommer en liten aning till svar på slutet av artikeln. Thomas Danielsson säger att vi vill för mycket i det stora utbudet. Vi vill för mycket. Och som om det inte vore nog, ovanpå det, så delar vi med oss av allt det där som är lite för mycket i sociala medier. Så att alla andra tror att alla andra hinner och klarar allt. Vi lever i ett högt tempo och det gör att vi också vänjer oss vid snabba kickar. Alltså vi lever i de snabba belöningarnas tid. Vi behöver inte vänta på att få det vi vill ha. Och då kommer ju den här upp som jag förvarnade om lite innan. Mobiltelefonen, ett av många tecken på de snabba kickarna. I telefonen så kan vi omedelbart få kontakt med människor runt hela vår jord. Vi ser direkt om någon vill oss någonting genom att vi har mejlen i fickan i den här telefonen. Vi kan, som man säger, googla varenda fråga som vi undrar över. Och många menar att man har svårt idag att göra sitt jobb för att man genom telefonen nästan får som mål att kunna ha så många saker igång som möjligt samtidigt. Och det höga tempot då lurar oss att göra för mycket saker, inte bara då vi jobbar så att vi har svårt att fokusera på kanske det viktigaste, utan även när vi försöker vila. Vi dövar arbetsveckans stress genom det vi har lärt oss då, den här snabba belöningen, snabba sockerkickar, sociala medier, tv-serier. Och när arbetsveckan börjar igen efter en helg där vi inte riktigt landat i vem är jag och vem är Gud, kort sagt, utan vi bara fortsatt i vårt yrkestempo, så bär vi hela tiden på den här frågan, tror jag. När ska jag få växa och mogna i min tro? Och för man över det här på kyrkan kan man se att längtan efter kickar kan bli lika stark inom, i andliga miljöer, för att vi har vant oss vid ett belöningssystem där det ska bli någon form av direktkontakt med Gud omgående. Vi har svårt alltså för den här förändringen det är för mänskligheten att ha hela världen i sin ficka. Och nu vet jag att det inte gäller alla av oss. Så det innebär inte att ni kan sitta här och känna er duktiga, utan följ med och ha tålamod med alla oss andra som lider och plågas av detta. Tänk nu på allt det här som vi nästan har glömt. Den här telefonen har funnits i sådär 8 år nu i ett eller annat utförande. Och en lista på några saker vi nästan har glömt skulle kunna vara, för det första, väckarklockan. En liten möbel som tidigare fanns för att få oss att vakna. Vidare vägkartor, om någon minns. Radioapparaten fanns en gång en viktig nyhetskälla som man idag använder som dörrstopp. Papperstidningsläsandet i lokaltrafiken är också en sån företeelse. Digitalkameror fanns en gång och var väldigt populära. MP3-spelare, lite musik på en sån här liten pryl, och så var man tvungen att föra över allt från datorn, och vissa hade inte ens en skärm där man kunde se vilken musik som spelades. Och så det sista då, bordsskicket. Det är också någonting som har försvunnit, eller hur? Minns ni det? Bordsskick. När en iPhone inte fanns så hände det ibland att det blev tyst om man hade en träff med någon eller så. Eller satt åt middag hemma eller i soffan och så. Men inte längre. Det behöver aldrig bli tyst, utan så fort något uppstår så kan man alltid blicka ner i mobilen. Men jag tror ändå det lever kvar att det anses ganska oartigt att titta ner i mobilen under en måltid eller så. Det finns en mediepersonlighet som vissa av er känner till som heter Alex Schulman, som berättade för ett tag sedan att när han sitter i soffan med telefonen så här och hans fru kommer in i rummet, så stoppar han reflexmässigt undan telefonen under kudden i soffan och lägger displayen neråt så att det inte ska se ut som om han precis har kollat i telefonen. Någonting är det alltså i människan som känner att det här är inte riktigt okej. Och så är det för mig också. När jag är ledig så åker ofta mobilen upp var tredje minut och jag kollar det senaste som har hänt och så. Och det som händer är att jag blir mindre och mindre närvarande och tacksam för det som sker runt omkring mig, och mer beroende av det som är utanför mig och utanför min egen värld. Och jag tror det är viktigt att säga det, att ingenting som har med viktiga saker att göra i livet kan bli bra när en människa är splittrad. Varken arbete eller relationen med Gud. Det går inte att ta emot Guds kärlek med brådska och med tankar som flyger åt alla håll. Det går inte att ta emot en annan människas kärlek med någon form av brådska och med tankar som flyger åt alla håll. Inte heller kan man ge kärlek. Så jag säger det igen, jag tror det är så. I vår tid är trons växt mer hotad än någonsin. Och den nya tekniken, som ju är fantastisk på många sätt, har samtidigt krav på oss att vi ska vara tillgängliga och hantera flera budskap på samma gång. Och det här då gör att trots att vi kommer bli äldre och äldre med stor sannolikhet, så förblir vi omogna i relationen till Gud och oss själva. Om varje minut är fylld av distraktion, vad ska hända med oss och vår tro? Jag vill ge ett ord till er, och det fanns redan i psalm 46 som vi läste tillsammans i början av gudstjänsten. Jag ska läsa de sista verserna igen. Och tidigare så läste ni en översättning som sa bli stilla. Det är väldigt vackert tycker jag. En vacker översättning. En något äldre översättning. I den nya översättningen så står det bara kort och gott lugn. Utropstecken. Lugn. Besinna att jag är Gud. Upphöjd över folken. Upphöjd över jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Så jag vill ändå försöka ge mig på ett svar på den här frågan. Hur kan vi ta ut en riktning som vi inte förblir omogna och stanna kvar i den första årstiden i tron utan kan gå vidare. Lära känna nya djup av Gud och av oss själva. Och då blir svaret lugn. Lugn. Du ska känna till att den här psalmen skrevs i en väldigt turbulent tid. Psalmen som vi läste nyss skrevs inte i någon idealtid. Då var det enkelt. Det är ingen harmonisk tid alls. Det är ungefär som i vår tid fast utan tekniken. I psalmen faktiskt målas ett skrämmande scenario upp här. Med krigshärdar och oro bland folket. Och nationer som kämpar mot varandra. Och mitt i den här svåra tiden så uppmuntras människor att bli stilla, att behålla lugnet, att tänka på att Gud är ständigt närvarande. Gud är med oss. Lugn. Vad det nu innebär. Vad innebär det att bli lugn? Ja, det handlar inte om att fly verkligheten och leva i en högre andlig sfär, tvärtom. Det handlar om att gå in i verkligheten på riktigt med Gud. Det handlar om att gå in i verkligheten på riktigt med Gud. Öppna hjärtat för honom utan att försöka dra slutsatser av alla händelser i livet. Eller rusa in i nya utmaningar eller försöka ordna till livet. Utan att vara inför Gud. Öppna upp hjärtat inför honom utan att liksom värdera någonting. Det är att vara lugn, att vara stilla. Och det här är inte att fly, det är att se verkligheten. Och i vår tid så vill vi ju då fly in i distraktioner, för då behöver vi inte tänka. Till exempel en kväll framför tvn eller datorn är väldigt avkopplande. För då kopplar man bort tanken många gånger. Man kopplar också bort känslan, det vill säga hur jag innerst inne mår. Och det kan vi behöva ibland. Men då är det som att verkligheten trycks på paus. Psalmen här säger inte att vi ska fly in i tron på det sättet som att ha en biokväll eller tv-kväll. Psalmen här säger inte heller studera nu och besinna att jag är Gud. Eller se till att få din tro och dina ord om mig precis rätt och besinna att jag är Gud. Utan psalmen säger lugn. Enligt psalm 46 lär man känna någon genom att ta ett steg åt sidan från allting. Men vi tror ofta att det är genom att studera eller genom att någon berättar för oss hur det är. Genom att lyssna till en predikan som här. Att det är så vi lär känna Jesus. Men det handlar om något annat. Och låt mig först ge ännu ett bibelsammanhang. Och det är ytterligare en psalm. Den kommer upp här på vägen, psalm 131. Och de första två verserna. Herre, jag är inte övermodig. Har inga stolta later. Jag ägnar mig inte åt stora ting. Åt det som övergår mitt förstånd. Men jag har lugnat och stillat min själ. Jag är som ett litet barn. Som barnet i moderns famn. Hoppas på Israel. Nu och för evigt. Som barnet i moderns famn. Det är en bild för en person som lärt känna Jesus. Jag ska titta på en liten film här nu kort som ger oss en glimt av vad det innebär att leva tillsammans med Gud som barnet i moderns famn. Här får ni ta del av den. Ha 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 ha!
Ja, det här tar inte slut så att... Ja, det är helt uppenbart ett barn som vill skratta. Det är på något sätt på väg ut där. Ja, där stannar vi. Som i barnvälsignelsen innan, i ett barns närvaro, så händer ju någonting med oss. Vi bara är i stunden med barnet. Vi säger inte heller så där om ett barn börjar skratta så här att nej, du ska nog inte skratta förrän du verkligen förstår humor. Lär dig ett skämt först. Utan vi bara är i barnets närvaro, eller hur? Vad det här jag önskar uppnå. Anden rör sig. Som vi upplevde i barnvälsignelsen tidigare, än en gång, ett barn vet någonting om Gud utan att känna till några ord om Gud. Det är inget konstigt att Jesus säger att den som inte blir som ett barn kommer inte in i Guds rike. Än en gång, som barnet i moderns famn, ett barn som är nöjt i sin förälders närvaro, som vi upplevde här. Alltså av någon anledning så glömmer vi vad det innebär att vara människa när vi växer upp och tror att allt handlar om huvudet. Att allting handlar om att tänka de rätta sakerna, tro de rätta sakerna, ha rätt världsbild. Och givetvis är det ju så att förnuftet har en väldigt viktig roll när det gäller tron. Men vi får inte tappa det allra mest centrala, barnets glädje över att vara vid liv. Vi såg nyss ett barn som liksom bara är i nuet och som bara vill skratta, bara vill uppleva glädje. Och så tror jag det med oss som vuxna också när det gäller Gud. Vi lär känna Gud också genom allt vi är. Alltså genom våra sinnen, genom våra känslor, genom vår kropp, genom vår föreställningsvärld. Det är därför vi både sjunger lovsång, ber med och för varandra, lägger händerna på varandra, tar emot brödet och vinet i vår kropp. Vi behöver möta Jesus Kristus genom allt som vi är. Och i vår splittrade tid när det mesta går genom huvudet behöver vi umgås med Gud utan något mål. Bara vara stilla hos Gud som ett avvant barn i moderns famn. Så når vi lugn. Och det finns vetenskapliga fakta som visar att de stora innovationerna sker inte genom grupparbeten utan genom tidig tystnad. Människor som har kommit på de mest briljanta idéerna har gjort det när de har haft tid att bara vara. Om du ser på två stora genier, Jesus och Paulus, så ser man hur stillheten går som en röd tråd genom deras liv. Jesus läser vi, ger sig av till avskilda platser där han ber, ibland hela nätter. Och människor får leta upp honom. Vi ser det på många ställen. Och Paulus lever i stillhet i Arabien i 15 år. Efter han fick det där radikala mötet med Jesus på Damaskusvägen så lever han i Arabien i stillhet i 15 år. Vi vet inget om de åren. Efter det sätter han igång och planterar församlingar. Så kort sagt, vi lär känna Jesus genom att vara i hans närvaro. Så till sist, hur kan vi ta ett litet steg? Ja, först och främst genom att vara här och nu. Genom att alldeles strax få ta emot förlåtelsen från Jesus själv. Hans försoning, brödet och vinet, sången, bönen. Men någon har sagt så här att trons öron hör ingenting utan tystnad. Det går alltså inte att komma runt att yttre tystnad behövs för inre tystnad. Sen kan den friden och stillheten leva vidare under dagens brus. Men vi behöver regelbunden yttre tystnad. Och en bra start är att lägga undan den här telefonen. Och vi är alla rädda för detta. Vi är alla rädda för att släppa böckerna, musiken, undervisningen. Vad finner vi då? Ja, tänk om vi finner oss själva då. Allt det som är bra, allt det som inte är så bra, allt det fula. Vi finner verkligheten om oss själva. Men då finner vi också Gud. För han finns alltid i vår verklighet. Och om det vill jag be nu tillsammans med er. Låt oss be. Jesus, tack att vi får närma oss dig. Och att vi vet att då vi närmar oss dig så närmar du dig oss. Ingen av oss är utanför din nåd och kärlek, utan allt beror på den, allt hänger på den. Du ser hur svårt det är för oss att orientera oss i det här livet. Då vi hör en sån här predikan känner vi oss kanske maktlösa, för det är ju så mycket som vi inte kan styra över i våra arbeten och i våra familjer som sätter oss under hård press. Tack att vi då får komma till dig som vill hjälpa oss att vara i din närvaro, ta emot av dig själv, få perspektiv och kraft. Tack att vi får påminna oss om att vi klarar inte av det här själva, utan i församlingen får vi hämta styrka i dig, också i varandra. Jag ber att du ska tala till oss fortsatt i den här stunden. Säg det vi behöver höra. Visa oss också på någon möjlighet i veckan som kommer att hitta den yttre tystnaden för att kunna vara i din närvaro. Hjälp oss då att våga stanna där så länge att allt det där jobbiga lägger sig. Att vi först ser så mycket elände eller alla våra orostankar kommer upp. Hjälp oss att våga stanna kvar och se hur din frid kommer. Tack att det är vad du har lovat oss. Att du har sagt, min frid ger jag er, känn ingen oro, tappa inte modet.